Jag hade en debatt med Daniel Suhonen på, hos Företagarna för några veckor sedan. Och då så sa han att nej men, EU har ju blivit jättebra. De gör ju precis allt det som den här regeringen inte vill göra. Så jag är jättepositiv till projektet. Och för mig är det en ganska farlig kontraindikator då, som säger att det här kanske inte går åt riktigt rätt håll.
Albinsson har en bakgrund som politisk tjänsteman vid Moderaterna och har bland annat arbetat i Thomas Tobés stab i Europaparlamentet. Idag är programansvarig på Timbro och har bland annat arbetat mycket med EU-frågor. Jag har bjudit in Carl till Skattebetalarnas podcast Uppskattat för att prata om hans bok Varning för svexit, högerväljarnas kluvna syn på EU. Varmt välkommen till Uppskattat, Carl.
Tack så jättemycket.
Trevligt att ha dig här. Om vi börjar med att backa bandet till innan Sverige gick med i EU, eller dåvarande EG, eller till och med EEG, alltså den europeiska ekonomiska gemenskapen, så beskriver du i boken hur Erlander kopplade frågan om ett svenskt medlemskap i EEG till frågan om den svenska neutralitetspolitiken och alliansfriheten. Nu har vi ju lämnat de här begreppen bakom oss när vi nu till slut har blivit medlemmar i NATO. Men det kan ändå vara lite intressant att diskutera. Hur såg Erlander på kopplingen mellan EEG och den svenska neutralitetspolitiken?
Det Erlander menade då i det här talet som kallas för metalltalet i början av 60-talet, det var att den svenska alliansfriheten inte var förenlig med ett medlemskap i EEG, för att det var då en politisk union och skulle då göra Sverige. Sverige skulle ingå i en slags politisk allians, menade han då, med andra västeuropeiska länder. Och han föredrog att hålla sig utanför det här då. Medan dåvarande Moderaterna, eller Högerpartiet som det hette då, och Folkpartiet hade en annan syn på det här. Så den här frågan har delat höger och vänster under ganska lång tid i svensk politik, fram till 90-talet när Socialdemokraterna svängde. Och det var ju då Ingvar Carlsson som gjorde det, och anledningen till att han svängde om ett EU-medlemskap var egentligen för att de behövde kicka igång ekonomin där under 90-talskrisen. Och när han svängde glömde han också informera Helsingfors om att han svängde, vilket den finska regeringen fortfarande kommer ihåg. Och det som är lite roligt tycker jag personligen, så om man kollar på det här, liksom betraktar det senaste som har hänt geopolitiskt i Europa de senaste åren, är att nu när vi gick med i NATO så var det ju Helsingfors som svängde utan att riktigt underrätta oss, så att säga. Så det är väl tillbaka kaka där, och så det är väl 1-1.
Ja, nej, men och Sverige, det ska man ju minnas. Jag är ju så gammal, så jag var ju med och arbetade förvisso ideellt, men för att Sverige skulle bli medlemmar i dåvarande EG inför folkomröstningen 94. Men Sverige valde ju, eller Socialdemokraterna i alla fall, en tredje vägens politik där vi skulle stå neutrala mellan öst och väst, det vill säga inte ta ställning i det kalla kriget, och i själva verket allierade oss då mycket med demokratiskt tvivelaktiga länder i framförallt tredje världen. Och det här präglade ju oss fram till murens fall och den ekonomiska kris som då gällde tidigt 90-tal, och då man behövde kicka igång svensk ekonomi, som du säger. Och det var ju inte bara ett EG-medlemskap, det var en skattereform några år tidigare och avregleringar som skedde från 80-talet och framåt, som ju i mångt och mycket har gjort att vi har haft den ekonomiska tillväxt vi har haft de senaste 30 åren.
Verkligen, man kan säga att i början på 90-talet blev Sverige ett mer normalt land.
Ja, och vi gick från ett skattetryck på över 50% ner till 44%, och idag är vi nere på ungefär 41% som är lägsta sedan 1975. Så att Sverige blir allt mer normalt, och nu även NATO-medlem. Och det får man glädja sig åt.
Verkligen.
Ibland är det lätt att måla världen i svart, men det blir faktiskt lite bättre. I din bok hänvisar också till Per Wirténs bok Mitt hemland, ett utanförskapsområde, där han beskriver hur Sverige under 60-talet såg på Europafrågan som ett storskaligt plånboksärende. Vad menar han med det, och vilka paralleller kan man dra till den svenska EU-debatten?
Det han menar, och jag tycker citatet är ganska, det är kul formulerat, så därför jag ville ha med det. Det han menar är väl i praktiken att svenska politiker väl aldrig riktigt har känt någon slags känslomässig eller emotionellt liksom band till EU-projektet och det kontinentaleuropeiska projektet. Vi upplevde inte kriget på samma sätt som andra europeer gjorde. Så istället såg man den här unionen som liksom, vad vinner vi på det här i handelssamarbete och så. Och lite det har ju varit så att man har haft kvar den här synen, skulle jag säga, fram till Rysslands invasion av Ukraina. Det här med att liksom, vad vinner vi, vad förlorar vi, hur bra är det här ekonomiskt? Och det är fortfarande ett väldigt, väldigt viktigt argument att så här, den inre marknaden ger oss stora fördelar och har lagt grunden för mycket av tillväxten. Men jag tror det här med att, liksom, att det finns ett sammanhang, att det finns någon slags gemensam europeisk identitet kopplat till kanske frihet och demokrati gentemot Ryssland nu kommer växa sig lite starkare, eller den har ju växt sig starkare. Så att kanske har man börjat släppa det här lite nu när man inser vad den nya geopolitiken ger.
Ja, jag instämmer mycket i det att EU ofta kokar ner till en plånboksfråga, eller så säger man att det här är ett fredsprojekt och därför kan vi ursäkta nästan vad som helst.
Ja.
Och de här två olika, så antingen så ska man räkna om vi tjänar något i kronor och ören och om vi är nöjda med det, eller så är det här någonting som man går all in i, och det finns egentligen inget annat val än att fortsätta ett allt tätare samarbete. Men vi kommer in lite på det, för där, det är väl det som är klon i din bok, tycker jag. 1994 blev Sverige medlemmar i dåvarande EG, som sen blev EU då. Och i november firar vi 30 år som medlemmar. Underrubriken på din bok är högerväljarnas klivna syn på EU. Hur såg högerväljarna på EG då när vi gick med 90, eller ja, när vi röstade 94 och när vi gick med 95?
Ja, det var ju så att det var ju högerväljarna som gjorde att vi gick med överhuvudtaget. Om man tittar på hur opinionen har förändrats, alltså svenska folket ställer sig till ett EU-medlemskap, så ser man att exempelvis socialdemokratiska väljare, jag tror att det är 1992, så var kanske 20% av deras väljare positiva till ett EU-medlemskap. Idag är den siffran, tror jag, 67 eller nästan 70% av socialdemokraternas väljare. Medan då exempelvis moderaternas väljare har legat ganska stabilt runt 67-70% positiva till ett EU-medlemskap. Och det här är ju en jättestor förändring som har skett de senaste 30 åren, där då vänstern har blivit mycket mer positiv till ett EU-medlemskap, medan högerns sympati för det här har legat ganska stabilt. Men då på 90-talet så var det en fråga som delades väljarkåren ganska tydligt. Högern var mer positiv.
Och beror det här skiftet då att fler från vänstern tycker EU är bra? Är det bara för att man har vant sig, eller beror det på att samarbetet har ändrat karaktär så att det tilltalar vänsterväljare mer?
Jag tror att det är både och. Ja. Jag tror att det inte, dels det här med att man har vant sig. Alltså, jag tror att när du ringer och frågar folk så här, är du för eller mot EU? Så kommer de flesta säga för att folk brukar ofta vara positiva till status quo.
Ja.
Man har vant sig vid det. Många som röstar idag har ju bara liksom upplevt Sverige som EU-medlem. Man får ju tänka på det också. Men jag tror väl också att EU har ju ändrat karaktär. Eller EU har ändrat karaktär. Det har blivit mer av liksom mer interventionistisk finanspolitik, mer av liksom lite mer vänsterpolitik, sociala rättigheter, vilket ju är ju mer aptitligt för vänsterväljare.
Men tidigare var de ganska splittrade då. De som var för från vänsterhåll, såg de den här utvecklingen framför sig, eller var det andra skäl som gjorde att de var starka EU-anhängare?
Alltså, man måste ju också tänka på att det svenska socialdemokratiska partiet är ju, det skiljer sig rätt mycket, tycker jag, från andra socialdemokratiska partier på kontinenten. Det är min erfarenhet i alla fall från när jag har jobbat i Europaparlamentet, att socialdemokraterna i Sverige, de är väldigt positiva till frihandel. De vill ha mer frihandel, och sen vill de håva in vinsterna från det och omfördela det. De är inte så himla sugna på att lägga sig i marknadsmekanismer, i alla fall inte längre.
Nej.
Så det är väl det som gör att de har varit positiva till det här från början, så att säga. Sen har det nog inte varit ett problem att EU har utvecklats till mer av en union som, så att säga, går in och försöker reglera marknader också, eller ge sociala rättigheter. Men jag tror väl att det är väl frihandel från början, och att man insåg att Sverige behöver en ekonomisk kickstart nu. Vi kan inte fortsätta som vi gjorde på 70- och 80-talet, för det var ju uppenbart att vi hade nått vägs ände.
Och det ska man ge, ska äras den som äras bör. Den svenska fackföreningsrörelsen, framförallt i exportberoende industri, har ju varit en stark drivkraft för frihandel och faktiskt en ganska vettig omställning, åtminstone sedan 80-talet. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Det finns många fackföreningsrörelser som är mycket mer protektionistiska och knasiga, och det står de länderna dyrt.
Verkligen.
Kan man se några geografiska skillnader i synen på ett svenskt EU-medlemskap? Alltså, skiljer sig synen på EU från i norr eller söder, i storstäder eller?
Ja, det är väldigt tydligt om du kollar på folkomröstningsresultatet från 94, så ser man att det är storstäderna och södra Sverige och Skåne som är mer positiva, medan traditionell landsbygd är mer negativa till medlemskapet. Samma sak såg man i euroomröstningen också. Att då var det bara Haparanda som var positiva, för att de har ju så mycket gränshandel där uppe i norr. Men då var det storstäderna också som var mer positiva, och Skåne då som är närmare kontinenten. Och den där synen har väl, det jag har sett senast, det ligger kvar ganska mycket. Att landsbygdsväljare är mer skeptiska. Det var som min gamla statsvetenskapslärare sa, att det är långt från Gällivare det till Bryssel. Men det är nära mellan Bryssel och Paris.
Mm. Men Haparanda är just undantag där de har stor gränshandel med,
exakt,
med Finland och väl där man dessutom kan använda euron. Va?
Exakt, exakt. Mm.
Ja, intressant. Men vänsterns syn var mer var splittrad och högern entusiastisk när vi gick med. Men nu är alltså rollerna lite ombytta. Vad är det som har hänt?
Det är väl att EU har förändrats. Det är ju så att den senaste tiden så är det ju så att liksom klimatfrågan hanteras ju i praktiken på EU-nivå just nu. Och klimatfrågan har ju blivit en höger-vänsterfråga i ganska stor utsträckning. Kanske inte det här med om man tycker att klimatförändringarna är ett problem eller inte, utan hur man ska agera och vad man ska göra åt det. Och det tycker jag har ju skapat en annan dynamik där då vänstern och liksom den rödgröna sidan är mer positiva till hela det här projektet. Jag hade en debatt med Daniel Suhonen hos Företagarna för några veckor sedan. Och då så sa han att nej, men EU har ju blivit jättebra. De gör ju precis allt det som den här regeringen inte vill göra. Så jag är jättepositiv till projektet. Och för mig är det en ganska farlig kontraindikator då, som säger att det här kanske inte går åt riktigt rätt håll.
Det kan man ju instämma i. Och de här problemen som högerväljaren då i större utsträckning ser, det är då den här interventionismen och att man lägger sig i allt mer saker. Du skriver i din titel, så skriver du ju då, det är en explicit varning för svexit. Finns det en risk för en svexit eller åtminstone den tilltagande svexit-debatt? Nu har ju till och med Sverigedemokraterna sagt att de är för ett EU-medlemskap, så det finns väl inga partier, det blir inget av partierna, till och med Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju positiva, vad jag förstår, till ett EU-medlemskap. Mm. Det finns ingen sån debatt. Finns det en risk att den här frågan blommar upp och att den kommer från höger?
Jag har ju fått många frågor om det här. Så varför skrev du den här boken när EU-medlemskapet har rekordstarkt stöd? Men Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS, har ju till exempel släppt en rapport över hur stödet har förändrats över tid. Och de slår ju också fast att mycket av det ökade stödet på senare år handlar ju om kriget i Ukraina. Och annars tror jag att vi hade sett en nedgång bland högerväljare faktiskt. Och det som det i praktiken handlar om är ju då att man är ganska skeptisk till detaljregleringar generellt från höger. Och ju mer detaljregleringar som kommer från Bryssel, ju mer skeptiska riskerar man att bli, så att säga. Och om det kommer bli en svexit-debatt eller inte, jag är ganska säker på att det kommer bli en svexit-debatt, och ärligt talat har den redan börjat. Sverigedemokraterna har ju initierat en lite mjuk svexit-debatt sådär. Och min varning handlar i praktiken om att så här, högern, eller den borgerliga högern, kan inte stå och köra samma talepunkter som under liksom folkomröstningen 1994, fred, frihet och sådana saker, utan man måste vara ganska konkret och säga så här, det här är fördelarna, det här är nackdelarna, man måste hitta ett mer modernt försvar för EU-medlemskapet, annars riskerar det att bli lite som en migrationsfråga.
Mm. Att frågan plötsligt kantrar.
Ja, exakt. Och man ser ju hur snabbt opinionen kan skifta. Kolla på NATO-opinionen. Vad tog det ett halvår? Så var det saker totalt förändrade. Så man ska inte bara stirra sig blind på en opinionsmätning och säga så här, men stödet är rekordhögt, det här är ingen fara.
Just det. If it ain't broke, don't fix it. Alltså det finns en risk, menar du, att den här, om man är oaktsam, så riskerar frågan att blåsa upp från nästan ingenstans.
Absolut.
Men finns det inte fog för den kritik som ibland riktas mot EU, just om det gäller detaljregleringar och interventionism och protektionism?
Jo, absolut. Det tycker jag definitivt. Det är ju så att den senaste mandatperioden under Ursula von der Leyens ledarskap för kommissionen, så har ju EU tagit kraftiga steg åt vänster. Återhämtningsfonden, som ju ni har skrivit om ganska mycket, är ju kanske det absolut största problemet. Men den här nya industripolitiken, som då är ett svar på Inflation Reduction Act som Biden la fram då, där han ska subventionera olika klimatsatsningar i USA. Och där EU då ska svara genom att subventionera egen inhemsk produktion av olika typer av produkter. Det är ju, jag tror att det är en väldigt farlig väg att gå. Och tittar man på Europas ekonomiska utveckling sen finanskrisen och jämför med USA, så släpar vi ju hopplöst efter. Stelbenta regleringar, och sen har man hamnat i en skadlig loop där liksom en kommissionär och en politisk kraft i Bryssel lägger fram ett förslag som ska reglera klimat. Olika klimatlagstiftningar som är bördor på företag. Och sen så ska man kompensera företagen genom att ösa skattepengar på dem på andra sidan. Så det blir liksom en skadlig loop som bara kostar mer och mer och som inte genererar någon reell tillväxt egentligen.
Nej, jag läste en del om att USA har avregleringar och en fri ekonomi. Och i Sverige, i Europasamarbetet, så försöker vi liksom reglera oss fram till välstånd. Och det har mig vetligen aldrig fungerat i historien.
Absolut inte.
Jag oroar mig också för en sån sak som irriterar sådana som mig, när man till exempel gör stora kampanjer och berättar om hur fantastiskt det är att EU ska ta fram regler för vilket, liksom hur standarden för laddsladdar på telefoner ska se ut. Och som någon mycket riktigt iakttog, det var ju väldigt tur att vi inte landade den standarden när vi hade de här stora Ericsson-laddarna, för då hade vi ju aldrig kunnat haft så små och nätta telefoner som vi har idag. Och det bygger på en sån total avsaknad av insikt i hur entreprenörskap och företagande funkar. Och ännu värre att man innan man har fattat det här beslutet kampanjar för att det här är en bra idé. Från tjänstemän i Bryssel försöker påverka oss och tycka om saker som våra folkvalda politiker ännu inte har röstat om. Det tycker jag är direkt motbjudande.
Ja, men jag håller med. Och det, alltså, alla kampanjer av det här slaget, det var ju lite samma med chatkontrollen här som Ylva Johansson la fram, och olika så här uppmaningar om att gå och rösta och berätta hur bra EU är. Det, för mig är det ett tydligt svaghetstecken bara. Man är orolig för att folk inte ska tycka om projektet så mycket som man tycker att de borde tycka om det. Och det, för mig är det ett svaghetstecken. Hade det varit så att man var trygg i att så här, Europeiska unionen levererar, folk har starkt stöd för det här projektet, då hade man inte behövt göra det här.
Nej, och de här fördragsändringarna och folkomröstningarna som har genomförts i en del länder då efter dem, och där Margot Wallström, när hon var kommissionär med ansvar för då kommunikation, och Irland röstade fel, och då var man tvungen att liksom göra en stor informationsinsats, och sen fick de rösta om till ett lite modererat förslag. Det liksom, man tvingar igenom sin vilja oavsett vad folket egentligen tycker. Där tycker jag är lite oroande, och det är inte särskilt demokratiskt smakfullt.
Jag håller helt med.
Men då, om det nu finns fog för den här kritiken, vad är det som oroar då med en Svexit?
Nej, men det är ju att fördelarna med att man var med i EU för ett land som Sverige överväger ju fortfarande vida nackdelarna. Det är väldigt tydligt. Om man kollar på sammanställningar så är det flera hundra miljarder per år som vi tjänar på att bara ha tillgång till den inre marknaden. Och samma sak gäller ju geopolitiskt då, att kunna samordna sin utrikespolitik gentemot ett aggressivt Ryssland är också typ totalt avgörande för ett land som är så utsatt som Sverige. Så att det är ju fortfarande så att fördelarna är enorma för det svenska näringslivet. Men det som, och det är ju oroande då om man skulle bli av med det, absolut tycker jag. Och tittar man på då vad som har hänt i Storbritannien efter Brexit då, där det då skulle bli guld och gröna skogar när de lämnade, så var det ju så att det fanns ju aldrig något stöd riktigt folkligt för att göra det som då vissa inom Tories hävdade att man skulle göra. Det här med att det skulle bli Singapore on Thames. Liksom. Folkomröstningen där handlade ju om migration. Ja. Det var inte så att alla ville ha total avreglering och att vi ska bli ett Singapore. Liksom, en total, så att,
det hade jag kunnat rösta för.
Det hade jag också kunnat rösta för.
Inte demokratiskt, men ekonomiskt.
Absolut. Men jag menar så här, jag tror att vi hade varit sämre utanför, absolut. Och det är det som oroar mig lite, att man inte har bättre försvar för det här projektet just nu.
Jag träffade en person då i samband med folkomröstningen som 94, som beskrev EU som ett äktenskap. Man kanske inte gillar precis allting, att ens partner inte alltid liksom plockar undan efter frukosten eller lämnar disken framme eller inte puffar kuddarna i soffan varje gång. Men man kan inte bara sitta och klaga, utan man får ha en konstruktiv dialog, och sen så får man ta lite av det onda med det goda. En del saker kommer man faktiskt inte att kunna förändra hos sin partner eller i ett sånt samarbete som EU. Och man får ta det onda med det goda, som Lars von Trier brukade säga i inledningen av den klassiska filmscenen Riket. Du beskriver också i boken att opinionsjournalistiken om EU i Sverige är undermålig, och att det på sin höjd beskriver just hur inställning till EU är generellt, men att det sällan skrivs eller rapporteras om hur människor ser på enskilda politiska frågor inom samarbetet. Men där har du och Timbro valt att gå in mer i detaljerna. Vad finns att säga om svenskarnas syn på mer specifika frågor när det gäller EU-samarbetet?
Ja, precis, det är det som var lite syftet med hela den här boken, att försöka skrapa lite på ytan under opinionen. Så boken bygger på en stor mätning där jag då mäter vad svenska folket tycker i olika typer av sakfrågor som är EU-relaterade då, där man även kan bryta ner på partinivå. Och där ser man ganska tydligt att det är en tydlig höger-vänster-konflikt, skulle jag säga, med hur man ser på detaljregleringar. Om man tittar på hur man ser på EU ska hantera svensk skogspolitik, så finns ett kompakt motstånd, speciellt från höger. Samma sak om man tittar på Ja, det kan vara liksom sociala rättigheter, det kan vara om EU ska få mer makt eller inte, så är det också väldigt mycket skepsis från moderata och kristdemokratiska väljare till exempel. Och det tyckte jag var väldigt intressant, för då ser man ju att ett parti som Moderaterna eller Kristdemokraterna till exempel kan ju inte anamma samma, så att säga, EU-politik som Socialdemokraterna framöver. Och på ett sätt tycker jag det här är ganska sunt också faktiskt, för min upplevelse är väl att Sverige har haft väl ungefär samma EU-politik oavsett regering. Det har alltid varit ganska budgetrestriktivt, man vill inte ge för mycket makt, och sen så har man landat ungefär i svenska intressen i olika sakfrågor. Men jag tror ju, och jag tycker vi redan börjar se det, att det kommer vara ett skifte nu, att beroende på vilken typ av regering vi har, om vi har en höger- eller vänsterregering, så kommer man bedriva en annan EU-politik. Och det tycker jag är sunt, för att alltså, EU handlar ju om politik. Det är en politisk arena, och där ska man liksom föra fram även ideologiskt baserade synpunkter och ståndpunkter. Och om de förändras med ett regeringsskifte, så är det ju bara bra, för då speglar ju det svenska folkets opinionsyttring.
Så en mer aktiv parlamentarisk majoritet och en mer aktiv regering, eller helt enkelt en mer aktiv svensk EU-politik.
Ja, och vi kan ta ett väldigt konkret exempel. Kolla hur den här regeringen hanterade liksom migrationsöverenskommelsen på EU-nivå. Under ordförandeskapet var man väldigt drivande för att liksom se till att strama åt reglerna och få den här migrationspakten i hamn. Morgan Johansson hade nog inte agerat på samma sätt med om han hade varit migrationsminister med till exempel MP och V som stödpartier. Så att vi hade nog sett en annan politik då. Det tycker jag är bra, för då speglar det vad svenska folket vill.
Men är det inte så att partier från höger till vänster har använt vårt medlemskap som ett bräckjärn för att få igenom sin vilja? Jag minns ju när inför folkomröstning 94 så var ju som en bärndel för mig då, som i sena tonåren, att en viktig grej var att vi skulle liksom bli av med Systembolaget. Det blev vi nu inte, men att det skulle vara liksom friare införsel på alkohol och vi skulle bli mer som Europa. Det här var inte avgörande för mig, ska jag säga, men det var ett sånt viktigt argument, och nu ser man snarare att man via EU kan tvinga fram andra saker som hade varit svårare att göra i ett nationellt parlament.
Jo, men så är det definitivt, och framförallt sker ju det här i Europaparlamentet, där ju många politiska grupper, framförallt vänstergrupperna skulle jag säga, men nu är jag ju liksom lite partisk, använder Europaparlamentets plattform som ett sätt att liksom göra för inrikespolitiska skäl. Man lyfter upp olika typer av sakfrågor som man tycker är viktiga i sitt eget hemland, och så skapar man liksom stor debatt kring det här och så. Och det är ju lite synd, för att då blir det ju så att man liksom bara företräder sitt eget nationella intresse hela tiden och inte ser till hela unionens bästa. Så det är väl kanske lite osynt.
Ett ord som ofta återkommer i EU-sammanhang är subsidiaritetsprincipen, ja. Så att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Och det är en ambition om att inte i onödan släppa iväg makt från Sverige till institutioner i EU. Attityden till den frågan har mätts, alltså om EU ska ha mer eller mindre makt. Vad finns det att berätta om den saken?
Att de flesta, framförallt högerväljare, inte vill att EU ska ha mer makt. Jag tror att det här beror på två saker. Nummer ett, borgerliga väljare är generellt skeptiska och ger mer makt till politiker. Jag tror att om du går runt och frågar folk på stan här, tycker du att politikerna i stadshuset ska bestämma mer eller mindre, hade nog de som röstar på Moderaterna och Kristdemokraterna sagt mindre. För att man är ganska frihetlig och individualistisk. Men det beror nog också på att man tycker att många EU-regleringar kanske gör mer skada än nytta. Ta ett exempel på det här med reduktionsplikten. Det är ett väldigt konkret exempel. Stor fråga i valet. Det visar sig sen att det är ganska svårt att förändra den, och eventuellt kommer EU-regelverk liksom sätta stopp för det här, eller vi måste justera det. Och det tror jag har ganska lite legitimitet hos svenska folket, att så här, ja, min bensin, alltså det kommer bli mycket dyrare att tanka bilen för att EU har bestämt det. Jag tror att det kan bli svårt att driva hem faktiskt.
Tror att det är rätt. Vi på Skattebetalningsförening har ju arbetat hårt för att EU inte ska ha egen beskattningsrätt, och ja. Det här finns det väl en enighet om bland partierna, men vill svenska folket ha vill de ha EU-skatter, och finns det risk att partierna svänger?
Jag tror faktiskt att den risken just i Sverige är väldigt liten. Svenska folket, det finns väldigt lite stöd för EU-skatter eller gemensam finanspolitik. Delvis handlar det här om att vi är inte med i euron, så vi har inte samma ekonomiska liksom band till de andra länderna. Men det är också så att ingen gillar ju nya skatter, eller väldigt få väljare gör ju det när man frågar dem. Så att den här frågan måste också då tas i enhällighet i EU då, så att alla länder har veto. Och där tror jag att det skulle vara väldigt svårt för den svenska regeringen som inte lägger ett veto mot ett sånt förslag faktiskt. Så jag är inte jätteorolig jätteorolig för just den frågan. Men det införs ju kanske lite så där vid sidan av. Alltså man börjar med en mer gemensam finanspolitik lite vid sidan av. Till exempel återhämtningsfonden är ett sånt exempel där man då tar upp gemensamma lån. Liksom.
Så ja, att, är inte det att smyga in en risk för en beskattning bakvägen? Och har inte Sverige ganska återkommande, har det varit så att svenska politiker säger att de är emot någonting och sen så har frågan baxats så långt i processen så att nu är det för sent att säga nej och vi har försökt förbättra lite på marginalen, men nu är det lite som det är.
Exakt, och det här är ett jättestort problem för, upplever jag då, som jag följer EU-politiken väldigt nära liksom fortfarande hela tiden och rapporteringen och sånt. Och just med, vi återigen återhämtningsfonden som exempel, den beslutades ju då sommaren 2020. Och då är det så att Magdalena Andersson är finansminister då och Löfven är statsminister. Och under hela våren där så är det Magdalena Andersson lovar att det här ska inte gå igenom, vi ska vara snålast i Europa och sådär. Och sen så svänger hon och Löfven på natten när de förhandlar i Bryssel för att de får en liten rabatt på den svenska avgiften. Och sen så släpper man igenom hela det här paketet. Och som väljare är det ju ganska svårt att hänga med i alla de här turerna. Först är Sverige benhårt emot, vi ska vara snålast i hela Europa. Och sen så bara, nej nu är vi för över en natt för att alla har kommit överens om det här. Då tror jag det är bättre med en ärlig dialog och vara tydlig med att säga, vi kommer försöka motarbeta det här, men det kommer bli svårt. Om vi inte släpper igenom det så kommer vi förlora XYZ istället. Och jag tror det, man ska inte överskatta liksom väljarnas detaljkunskaper, men inte underskatta deras intelligens heller. Man kan inte bara svänga så där över en natt.
180 grader. Nej. Borde vi använda vetomöjligheten oftare och dra i bromsen?
Ja, absolut. Det tycker jag definitivt.
Och finns det inte risk då att vi bara uppfattas som gnälliga och motsträviga?
Jo, men jag tror att risken att inte använda vetot är större på lång sikt. Återigen, min erfarenhet från Bryssel är väldigt konkret också. Jag började jobba där strax ungefär samtidigt som britterna lämnade när utträdet blev tydligt. Och reaktionen från många av parlamentarikerna, så här mitten vänsterparlamentariker som satt där nere då, det var liksom, nu ska vi visa att EU är så bra som britterna inte förstår att det är. Så vi ska göra mer av det som gjorde att de ville lämna. Och jag menar det där, då gör ju EU gör ju sig själv till sin egen värsta fiende. Och då måste det vara någon som säger nej. Ja. Att säga nej betyder inte att man är emot projektet. Det betyder att man är emot den specifika sakfrågan.
Ja. Men, och det finns ingen risk att vi på ett sånt sätt understöder de som använder veto. Till exempel Ungern då för att förhandla fram politiska särkrav eller mer pengar.
Jo, kanske, men så här, man kan inte basera en politik på om man är rädd för att hamna i samma hörn som Ungern. Man kan inte ha den typen av hållning. Då har man ju samma syn på det som man hade på SD för 10 år sedan. Vilket liksom, då binder man ju sig själv på ett sätt som är osunt.
Och vad är Sverige gör för fel då? Vad borde vi göra istället?
Jag tycker att vi måste presentera en alternativ agenda. Om man tittar på EU-maskineriet så ser det lite som en kenodragning. Du skickar in liksom 20 bollar där inne och sen så snurrar de på den här korgen och sen så drar von der Leyen en av bollarna och sen säger hon så här, ah, det är Macrons boll. För han har alltid flest bollar i korgen. För han kastar in nya bollar hela tiden. Och det enda vi försöker göra då är att säga så här, nej men det där förslaget får vi justera i kanten. Så vi för så här avvärjningsstrider mot Macrons protektionistiska idéer hela tiden. Istället för att forma en koalition som säger att, men vet ni vad, istället för att ha en minimiskatt så borde vi ha, man borde inte få ha högre skatt än så här. Alltså man ställer sig långt ut till höger, kör en lång, ganska hård marknadsliberal linje, frihandelsvänligt och så vidare, tillsammans med Norden, Baltikumländer, kanske Holland, Danmark och så. Då kan man ju motverka det här. Men det finns ju inte riktigt någon alternativ agenda längre. Utan den alternativa agendan är ju snarare så här, försöka stoppa och göra det mindre dåligt. Och det tycker jag är ganska, det brukar sällan löna sig i längden. Utan man måste ha en alternativ vision, tror jag.
Ja, en offensiv agenda. Exakt. Jag brukar säga att Bastiat, den gamla franska ekonomen, sa en gång att staten är en stor illusion där alla tror sig kunna leva på någon annans bekostnad. Och nu känns det inte sällan som EU är den stora illusionen där alla tror sig kunna leva på någon annans bekostnad. Det vill säga att man kan göra särkrav och vi ska lösa ut Grekland för att de inte orkar ta tag i sina liksom, systemproblem med sin ekonomi. Och vi ska liksom, lösa ut Frankrike och nu ska vi lösa Tysklands liksom, egenförvållade energiproblem. Och det är inte, tror jag, ett receptet för ett långsiktigt gott samarbete, utan tvärtom så borde vi just ha en tydlig marknadsliberal agenda.
Absolut, absolut.
Och när det gäller frihandel, som sagt, så är ju, har väl svenska socialdemokrater mer gemenskap med svenska moderater än vad vi har med hela det franska politiska spektrumet.
Ja, ja definitivt.
Så att det finns en, den svenska rösten skulle vara ganska enig. Alltså det skulle inte behöva vara särskilt partiskiljande, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller.
Det tredje kapitlet i din bok har rubriken Högern har ett begynnande EU-problem. Vi har varit inne lite på det, men vad är det här problemet?
Nej, men jag tror väl att det handlar i praktiken om att det är väldigt sällan som olika politiska frågor totalt enar höger- och vänsterväljare. Det finns inte så många sådana frågor. Och om man tittar då historiskt här, stödet för EU ökar väldigt mycket på vänstersidan, men det ligger stabilt hos högerväljare. Och det tyder på att projektet kanske har gått åt vänster då. Och jag ser en risk då att stödet på högersidan är på väg ner i takt med att EU förändras och går mer åt vänster. Och då måste man presentera en alternativ agenda som vi var inne på från högern, från borgerligt håll. Vad vill man med det här samarbetet? Vad har vi för vision för vad EU ska vara om 20-30 år? Förankra det bättre hos de egna väljargrupperna. Hitta nya argument för varför det är viktigt så att man kan möta den här opinionen. För jag är ganska orolig för att stödet ganska snabbt kan sjunka om någonting väldigt dåligt händer eller sådär. Och då så står man där utan argument. Och det skulle ju Sverige genuint förlora på, för EU är fortfarande mycket bättre än alternativet, trots att det har gått i fel riktning.
Och kanske också, om jag läser dig rätt, att vi formulerar en agenda som kan drivas och som inte bara drivs i samband med det förestående valet till Europaparlamentet, utan att det här faktiskt är en del av det man går till val på. Det här är vår agenda för Sverige, men det här är också vår agenda i Bryssel.
Ja, definitivt. Alltså en regerings, alltså i till exempel Tidösamarbete så borde det varit tydligare hur man ska driva EU-politiken. Ja. Nu var det ju väldigt svårt att gifta ihop SD och Ls ståndpunkter här, men det är ju jätteviktigt. Det är ju nästan lika viktigt som liksom vad man kommer överens om, alltså vad man ska göra i Sveriges riksdag.
Så en mer offensiv framförallt då höger eller liberal höger i Europafrågor. Ja. Hur är utsikterna? Kommer vi få en sån? Finns det en förståelse i regeringen för att det här behöver adresseras nu? Är möjligheterna bättre nu efter ett NATO-inträde till exempel?
Ja, möjligheterna för all typ av politik är bättre efter ett NATO-inträde så man slipper hela den här cirkusen. Det jag tror kommer vara totalt avgörande, det är ju att jag tror att det kommer ske ganska stora förändringar i EU-valet. Det kommer vara så att högern och liksom högern till höger om den klassiska högern kommer att växa i Europaparlamentet. Allt tyder på det. Vilket då gör att man har andra saker att förhålla sig till. Det kommer inte vara lika lätt att driva igenom nya regleringar. Kanske kommer man behöva avreglera, ta bort vissa saker och så. Och det kommer göra att man får en ny agenda, en ny dynamik i Bryssel. Som jag tror att regeringen kommer ha ganska lätt att ta till sig faktiskt.
Mm. Så att, du ser hoppfullt på detta trots risken för en svexit?
Mer hoppfullt än vad jag gjorde efter förra Europaparlamentsvalet. Även om det gick bra för högern i Sverige då. Men på kontinenten så var det ändå så att det var ju liksom de gröna och vänsterkrafterna som dominerade ganska mycket i parlamentet. Och det gör de ju fortfarande.
Mm. Ja, spännande. Jag hoppas du har rätt. Jag har i alla fall blivit gladare av detta samtal och mer hoppfull inför framtiden. Tack så mycket Carl för att du kom hit. Mycket intressant detta. Och din bok då, Varning för svexit heter den. Högerväljarnas kluvna syn på EU. Den finns att beställa där böcker finns att beställa och till exempel på Timbro.
På Timbros hemsida, Timbro förlag.
Timbro förlags hemsida. Den rekommenderar jag varmt till alla våra lyssnare. Tack för att du gästade oss, Carl.
Tack så jättemycket.
Tack. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden får du gärna ge oss ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.